Jag har som överskrift helande när tiden är inne. Och vi börjar läsa i Markus 16 från vers 14. Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords. Och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. Jesus syftade här på kvinnorna, för han hade ju först, kan vi läsa om, visat sig för Maria från Magdala, som han hade drivit ut 7 onda andar ur. Och nu förebrådde han de här lärjungarna, de elva då, att de inte hade trott. Men de berättade att de hade sett Jesus uppstånden. Och han sa till dem: gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Den som tror och blir döpt ska bli frälst, men den som inte tror ska bli fördömd. Här vill jag stryka under att det står att först tro och sedan döpas. I den ordningen är det som Jesus uppmanar. Den som tror och blir döpt. Dopet är ju en lydnadshandling, ett personligt beslut som man tar att följa Jesus, att tillhöra honom. Jesus säger också, talar om att det finns två vägval, frälst eller fördömd. Det är många som förnekar idag och har andra läror, villolärer av olika slag. Jag tog upp i förra gången universalism bland annat då. Men det här är tydligt, det finns två vägval för varje människa. Den dubbla utgången som det brukar kallas. Och så fortsätter Jesus: tecken ska följa dem som tror detta. I mitt namn ska de driva ut onda andar. De ska tala med nya tungor. De ska ta ormar i händerna. Och om de dricker något dödligt gift ska de inte skada dem. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Sedan Herren Jesus hade talat till dem blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. Och de gick ut och predikade överallt. Och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom det tecken som åtföljde det. Nu kan man tro här när man läser det här, för det är ju som en sammanfattning av vad som hände här när Jesus hade uppstått, när han mötte sina lärjungar, befallningen han gav, och så står det, och sen gick de ut. Då kan man tro att det här, de gick ut på en gång överallt och predika. Gick de ut direkt här? Nej, det finns en tid mellan det som uppdelat i vers 19 och 20. Och det känner vi säkert alla till som vi läser om i apostlagärningarna. De var i bön efter detta Jesus hade sagt. De väntade på den helige andes uppfyllelse i sina liv. Och sen gick de ut ledda av den helige ande. På samma sätt är vi sända att vittna, men vi är också kallade att söka Guds ledning. För vi har ju olika uppgifter, olika uppdrag och får tjäna på det personliga sätt som Gud har lagt ner i var och en av oss. För Gud kan ju stänga dörrar, han kan öppna dörrar. Och ibland är det så att vi får pröva oss fram. Jag tycker om att läsa i apostlagärningarna. Jag tycker om det där, för att det, ibland så är det inte alltid så lätt för oss att veta exakt vad är Guds vilja nu. Och i Apostlagärningarna 16 och från vers 6 läser vi: sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, det var ju apostlar, eftersom de av den helige ande hindrades från att predika ordet i Asien. Här stängde Gud dörren. Det var alltså inte tid för Asien här. Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien. Men det tillät inte Guds ande. Den dörren stängdes också. Då for de genom Mysien ner till Troas. Och så på natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: kom över till Makedonien och hjälp oss. När han hade sett denna syn försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem. Visst är det härligt att se också för dessa lärjungar apostlar att det var inte alltid lätt. De visste inte alltid så där tvärsäkert vad Gud ledde, utan de fick prova sig fram. Och så kunde Gud stänga dörren och han kunde öppna en annan dörr. Och så förstod de och visste: här är vägen. Det här är vad Gud har öppnat. Nu uppmanar Jesus här: lägg händerna på de sjuka och de ska bli friska. Och då måste vi fråga oss, vill Gud alltid hela alla? Som en del påstår, med hjälp av till exempel en sån här vers. Jag tänker på människor som vi känner. Ni har säkert vänner som ni känner i samma situation. Som har sett nära familjemedlemmar som har dött. Trots att man har bett, man har fastat, man har ropat till Gud, man har trott på helande. Man har gjort allt som finns, som vi uppmanas till. Men ändå har Gud tagit hem den personen. Och det finns faktiskt kristna som nästan har förlorat tron. Därför att man förstår inte, hur kan det hända när vi har löftena och ordet här? Ja, orsaken är ju att det är ofta falska lärare, vill jag påstå, som utlovar någonting utifrån en enstaka bibelvers, en mening, ett ord taget ur sitt sammanhang som man då säger gäller alltid och alla och alltid, vilket inte är sant. Vi ska läsa hela Bibeln, då ser vi bredden, då förstår vi också, det här är inget vi kan ta för givet. Man säger allt här och nu. Vi kan få och ta ut allt här och nu. Men ofta är det fokus på det jordiska det handlar om då. Som man talar om. Vi får inte allt här och nu. Och jag hoppas att det här kan vara lite grundläggande undervisning. Därför att även om vi har varit frälst, om vi har varit troende längre tid eller kortare tid. Så kommer de här frågorna gång på gång. Och man får de här frågorna. Det är för att människor har hört någon som har utlovat det här att Gud vill alltid hela alla och vi får ut hela arvet nu, ta ut allt nu, här och nu och så vidare. Det här kan ställa till problem för människor och det kan förvirra troende. Vi läser från Efesierbrevet 1 från vers 13. I honom har också ni, sedan ni har hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning. Ja, i honom har också ni, sedan ni kommer till tro, tagit emot den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är en handpenning på vårt arv. Att hans eget folk ska förlossas för att hans härlighet ska prisas. Så läser vi i Efesierbrevet 4, vers 30. Bedröva inte Guds helige ande som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. Och vi går till andra Korintherbrevet 1 och 22. Han har även satt sitt sigill på oss och gett oss anden som en handpenning i våra hjärtan. Det handlar alltså om förlossningens dag. När Jesus kommer tillbaka. När vi förvandlas, de döda uppstår. Och vi som om vi lever förvandlas. Då får vi hela arvet som vi är lovade. Av nåd. Och det som sker här och nu i vårt jordeliv, det är bara en försmak av det som kommer. För vi får inte ut hela arvet här och nu. Det är ju två ord här som återkommer, sigill och handpenning. Och jag räknar upp de betydelserna på de här grekiska orden. Sigill eller stämpel. Säkerhet och garanti, det betyder ägarskap. Vi är ägda av Gud. Köpta genom Jesu blod, vet vi. Och ägda av Gud. Det är en stämpel på äkthet. En garant på äkthet. En garant alltså på att arvet som väntar är äkta. Hoppet sviker oss inte, står det. Och det andra ordet, arabon, som översätts handpenning eller pant, betyder ju också förskott på ett arv. Eller förlovningsring. En gudomlig förlovningsring helt enkelt. Och då förstår vi vad det handlar om. Det är bara början som vi får en försmak av här. Och den här läran, den här falska läran, allt här och nu. Den gör att kristna inte kommer vidare. För att man förstår inte Guds väg. Därför är det viktigt att vi läser hela Bibeln. Och ser att prövningar ingår på vägen här. Även sjukdomar. kan ingå i vår fostran. Det finns ett annat påstående som ni kanske har hört. Jag har i alla fall hört det. Och det är att det naturliga är att det alltid är väckelse. Som vi läser om i apostelgärningarna. Det är det naturliga. Och att det alltid sker tecken under. Det här lägger lätt skuld på människor. Och det leder också till att man drar igång rörelser för att någonting ska hända. Ofta falska rörelser då. Och än en gång här måste vi läsa hela Bibeln. Visst är det så att i väckelsetider och det vi kallar väckelsevågor så händer mer, mycket mer under och tecken än annars. Jag har berättat här tidigare på Parosia-möte om min mamma som enligt läkarna skulle ha dött i cancer när jag var ungefär 3 år och min syster var 5 år. Min pappa bad en bön då som vi förstod senare och han förstod senare var från den helige ande. Han bad och ropade till Gud, han vädjade till Gud att mamma skulle få leva åtminstone till jag och min syster var så pass vuxna så att vi klarar oss så att säga utan mamma. Eller utan mamma men att vi klarar oss själva. Och mamma fick precis som kung Hiskia i Bibeln 15 år till att leva. Mamma dog, Gud tog hem mamma när jag var 18 och min syster var 20. Men de åren, de 15 åren, då blev mamma helad flera gånger. En gång på ett tältmöte, i ett ögonblick, när hon hade skelettcancer som hade spridit sig i kroppen. Hon kom dit, tog sig med svårigheter fram på kryckor. Och efter mötet så hade man bestämt att be för sjuka. Den här dagen, den här lördagen, det var den mörkaste dagen i min mammas liv. Berättade hon efteråt. Det var nattsvart. Det var precis som att andligt upplevde hon en sån förtvivlan, ett sånt mörker. Hon kunde bara sucka till Gud. Och enda orsaken att hon var med på det här tältmötet, det var att hon hade lovat att komma. Mamma var väldigt plikttrogen och hon skulle alltid hålla sina löften. Så med svårighet och fruktansvärda smärtor och värk som inte gick att häva ens med de starkaste mediciner, så var hon och pappa med på det här mötet. Och man bad mamma komma fram när de skulle be för människor, de skulle be för sjuka. Det var inget uppsytet, det var ett helt vanligt tältmöte när man bad som vi gör för varandra. Och i denna bönestund så blir mamma hela när hon ska resa sig upp. Och hon är ju inför Gud, ni vet, och hon glömmer tid och rum. När hon reser sig upp så kan hon springa och hoppa. Hon kan lägga kryckorna och hon är helad. Och det stod också i hennes journaler på Falköpings sjukhus. Att fru Wallin säger att hon blev helad efter bön till Gud på ett tältmöte. Ungefär så stod det. Mamma fick själv läsa det. Vi kan inte förklara vad som har hänt. Det är ett mirakel. Och hennes läkare sa till mamma då att jag tror inte att du hade levt många veckor till. Det här fick jag se när jag var alltså väldigt ung. Jag tror jag var 12 år. Mamma fick också en annan cancer, en stor cancertumör på ena njuren som är 98% sprider sig till hjärnan. Mamma hade alla symptom på detta. Också att det hade spridit sig och än en gång grep Gud in på ett väldigt mirakulöst och fantastiskt sätt. Då bad mamma och många också för min mamma. Så jag har sett under, jag har sett stora under. Jag vet att Gud kan göra under. Och den gången när mamma fick cancer igen, den sista gången då. Då var jag så övertygad om att mamma skulle bli helad. För det var så självklart. Det var ju oftast något livsfarligt och dödligt som när mamma var sjuk. Och när hon hade värk och skulle in och kolla vad var detta. Det var ju ofta cancer. Men för mig var det så självklart att Gud skulle hela mamma. Så inget i världen kunde få mig att tvivla. För en dag innan mamma dog. Då hände något i mitt hjärta. Att jag kunde acceptera. Och jag var så förvånad själv. Att jag kunde acceptera. Om Gud vill ta hem mamma. Så får han göra det. Och jag har också berättat om det jag upplevde i sorgen efter mammas död. En hel månad upplevde jag i mitt inre en sån märklig upplevelse, en sån märklig känsla. Dygnet runt, dag och natt, när jag än vaknade på natten. Det var som jag vilade i bomull. Det var mina egna ord. Jag var 18 år. Och en kompis frågade vid ett tillfälle, hur är det, Elvor? Hur går det nu efter din mamma och så? Jag sa, det är så märkligt. Jag vet inte hur jag ska förklara, men det känns som jag vilar i bomull inom mig. Det fick jag uppleva, den trösten från Gud. Det var att vara i Guds hand en hel månad. Så kan det vara i väckelsetider. Det här var alltså på början på 70-talet. 60- och 70-talet, för då var det en väckelsevåg i Sverige faktiskt. Det hände en hel del. Det hände också, ni vet, Rolf Karlsson som själv var blind, blev blind på grund av sin diabetes när han var ung. Levde och var förtvivlad över detta. Men så kallade Gud honom och han fick resa i församlingar och be för sjuka. Han kunde inte se med sina ögon, men i sitt inre fick han se och höra Gud tala dem han skulle tala ut, och Gud ville hela på möten. Många av er känner igen, och det finns en bok om hans liv. Alltså själv var han blind, men ändå använde Gud honom på det här sättet. Frank Mangs tänker jag också på, som var ett stort redskap för Gud. Fick minna otroligt många till frälsning. Själv led han av återkommande depressioner. Så kan det vara. Vi läser i Apostlagärningarna under väckelsen där att det hände fantastiska under och tecken. Kraftgärningar. Många, många blev botade. Men så när vi läser vi hela Nya Testamentet, så märker vi också att det var inte en självklarhet alltid. Inte ens då. Det var inte väckelsetid hela tiden, så att säga. Visst verkar Gud, men väckelse, det är ju de här speciella tiderna när Gud kommer på ett speciellt sätt och många kommer in i Guds rike. Vi läser om att inte de troende heller slapp sjukdomar. Första Timoteusbrevet 5:23, där de här kända verserna som vi ofta citerar kanske i de här sammanhangen. Paulus skriver till Timoteus: drick inte längre bara vatten, utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag så ofta. Ordet är sjuk, alltså din mage står det. Då är det alltså fysisk sjukdom det handlar om. I andra Timoteusbrevet 4:20 skriver Paulus: Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag i Miletos eftersom han var sjuk. Det står inget här om att det var självklart att han skulle bli helad. Filipperbrevet 2 från vers 24: och i Herren är jag övertygad om att jag snart ska kunna komma själv, men jag anser det nödvändigt att sända tillbaka till er min broder Epafroditus, min medarbetare och medkämpe, som ni har sänt för att hjälpa mig med det som jag behövde. Han har längtat efter er alla och varit orolig eftersom ni har hört att han blivit sjuk. Han har också verkligen varit sjuk, ja, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, för att jag inte skulle få sorg på sorg. Vi läser om Paulus törntagg, som ni säkert vet att de flesta tror att det hade med hans ögon att göra, en ögonsjukdom eller med synen på något vis. Galaterbrevet 4:13: ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet. Ordet är asteneia. Som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er. Alltså här använde Gud Paulus sjukdom för att föra dem till korintierna och predika. Fastän min svaga kropp, skriver han, kunde ha inneburit en frestelse för er, så föraktade ni mig inte eller avskydde mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, jag som Kristus Jesus. Var hör man er lovprisning? Man hade ju fastnat i lagiskhet i det här i Galatien. Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig om det hade varit möjligt. Och här är orsaken till att man tror att det hade med Paulus ögon att göra, den här kroppsliga sjukdomen som han led av. Men det står alltså inte att Paulus, att det var bara att befalla bort. Det finns inte här. Utan det här var Någonting som Paulus led av. Och i Galaterbrevet 6 och 11 skriver han i avslutningen där i brevet: se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand. Det tyder också på att det hade något med hans syn att göra. Annars var det ju alltid någon annan som skrev breven åt Paulus. Och så skriver han om sin törntagg i köttet i andra Korinthierbrevet 12 och från vers 7. Och för att jag inte ska bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser har jag fått en törntagg i köttet, alltså i kroppen, betyder ordet. En satans ängel som slår mig i ansiktet för att jag inte ska förhäva mig. Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig. Men han svarade mig: min nåd är nog för dig. Ty kraften fullkomnas i svaghet. Ordet igen, asteneia. Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, asteneia, för att Kristi kraft ska vila över mig. Paulus hade alltså kämpat i bön för att bli frisk, men fick uppleva att han fick inte bönesvar här. Och ordet asteneia, det betyder svaghet eller sjukdom. Det måste inte vara fysiskt, det kan vara själsligt. Och det är ordet i allmänhet för svaghet eller sjukdom, men det är det vanligaste ordet för sjukdom. Och för Gud här var det alltså viktigare att Paulus var bevarad i ödmjukhet än att han blev helad i sin kropp. Och för Paulus var det viktigare att Guds kraft vilade över honom än att han var helt frisk. Han fick alltså lära sig att leva med den här sjukdomen. Och så kan Gud använda sjukdom för ett gott syfte i våra liv. Precis som han gjorde i Paulus liv. Sen kan man ju tillägga här det Paulus skrev om åldrandet som ingen av oss tyvärr kommer undan. Fast det inte syns så mycket på alla. Det är lite olika. Andra Korinthierbrevet 4 och vers 16. Även om vår yttre människa bryts ner förnyas vår inre människa dag för dag. Det är underbart. Det viktigaste för Gud är inte att, som en del säger, att vi tror på det övernaturliga, att vi ständigt söker tecken under. Nej, det viktigaste för Gud är att vi lever i ödmjukhet och Guds fruktan, i överlåtelse till honom. Och Paulus, det vet vi när han skrev sina brev. Han skrev inte om massor med under och tecken som hände här eller där och kraftgärningar. Nej, han skrev om efterföljelsen. Och lärjungaskap, det är det centrala i Paulus brev. Filipperbrevet 1 från vers 9. Och min bön är att er kärlek mer och mer ska överflöda och leda fram till insikt och klart omdöme. Så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag. Rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger Gud till ära och pris. Det var det viktiga för Paulus. Det var det centrala. Det är detta som är fokus. Om vi då går tillbaka till Markus 16 som vi läste om från början. De ska lägga händerna på sjuka och de ska bli friska. Det var Jesu ord. Jag har nämnt det här någon gång förut, men det är ganska länge sedan. För jag studerade för några år sedan de här orden lite närmare. Och såg faktiskt till min förvåning vad orden betyder, det är inte kanske det vi tar för givet här. För ordet för sjuka på grekiska, det betyder att vara svag. Det betyder framförallt att vara moraliskt svag. Det kan också betyda att vara sjuk eller att vara utan styrka. Alltså svag, att man saknar styrka. Ordet för att bli friska, eko kalos, det betyder att vara moraliskt bra. Må bra, alltså leva ärligt, leva rätt, att bli bra, att återhämta sig eller frisk, som också finns med. Enbart ordet kalos här, det kan översättas något som är värdefullt, att vara ärlig, att vara sund, moraliskt vacker. Och det kan man väl säga inom parentes att ha ett rent hjärta. Att vara renade och förlåten i Jesu blod, det är ju att vara moraliskt vacker, eller hur? Det finns inget att anklaga för, finns också betydelsen i det här ordet, att vara hälsosam. Och det här ordet, Carlos, det finns 97 gånger i Nya Testamentet, men aldrig faktiskt om fysisk hälsa. Vad då menar Jesus? Vad betyder ordet om vi går till roten, till grundtexten här? Ja, det betyder att ge styrka åt den svage. Tala tro. Tala uppmuntran. Tala förtröstan. Tala Guds ord. Först och främst. Framför allt annat. Tala tro. Vad är det? Uppmuntra att fokusera på Jesus. Och den han är. Att alltid vända sig till honom. I alla situationer. Det är att tala tro. Tala uppmuntran. Tala uppbyggligt. Och helt enkelt att göra lärjungar. Då läser vi också i Hebreerbrevet 12 och från vers 11. För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg. Ja, det vet vi. Det håller vi med om. För stunden alltså. Här och nu när Gud tuktar oss på olika sätt. Då är det bara elände kan vi tycka. Och det är bara jobbigt. Och det leder bara till sorg. Men så står det. För dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram. Det tar lite tid kanske. Men längre fram är vi lovade frid och rättfärdighet som frukt. Jag vill stryka under det här. Ni har säkert erfarenhet av det här också. För jag har erfarenhet och jag vet att det Jesus har lett mig på en väg som jag inte ville gå. In i en uppgift jag inte ville. Men jag gick i lydnad och jag grät och jag var förtvivlad och det var hemskt och det var precis så här. Det ledde, jag tyckte det var bara elände. Det var bara sorg och det var bara jobbigt. Men Jesus, jag följer för jag vill följa dig. Och jag visste att det var den vägen han ville jag skulle gå. Men jag får säga att frukten längre fram, den friden som han ger, när vi följer och när vi lyder, det är värt mer än allt annat. Det kan inget jämföras med. Det uppväger allt. Det är värt mer. Jesu frid. När vi följer honom och lyder honom dit han leder oss. Det kan inget ersätta. Och inget gå upp emot det. Det är så sant som det står skrivet här. Och så fortsätter vi. Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. Gör stigarna raka för era fötter så att den fot som haltar inte går ur led eller viker av från vägen som det står i King James. Utan istället blir botad. Vad handlar det om? Jo, tvivel och uppgivenhet kan göra att man ger upp, att man viker av från vägen. Uppmuntra därför varandra. Stärk varandra. Stärk det som är svagt, uppmanas vi. För det största helande under av allt det är att bli frälst. Det är att bli född på nytt. Det är det största undret och det största helande undret. Och vi läser också om synden som faktiskt beskrivs som ett andligt sjukdomstillstånd på flera ställen. I andra Mosebok 15 och vers 26 där handlar det om Egyptens plågor. Om du hör Herrens, din Guds röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, ska jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag la på egyptierna, ty jag är Herren din läkare. Det här har ibland felaktigt använts, ungefär som att vi ska inte drabbas av sjukdomar för Herren är vår läkare. Det är inte riktigt det handlar om, det är inte alls det handlar om faktiskt. För de här sjukdomarna som drabbar egyptierna, de är knutna till avgudadyrkan. Och det står också i andra Mosebok 12 och 12, och det Herren säger, och över Egyptens alla gudar ska jag hålla dom. Så varje sjukdom, varje plåga som drabbade egyptierna, det var knutet till en avgud. Synd, med andra ord. Det är vad det handlar om. Det var de sjukdomarna, så att säga, som Israels folk var beskyddade ifrån. I psalm 41, från vers 4, det läser vi om David. Han skrev i lidande och förföljelse och uttryckte så här: Herren är hans stöd när han ligger sjuk. Hela hans läger förvandlar du. Jag säger, Herre, var mig nådig, bota min själ, ty jag har syndat mot dig. Här uttrycker alltså David det här synden alltså som ett andligt sjukdomstillstånd. Men nu kanske någon tänker, men det står att vi är helade i Jesus år. Det står så. Är inte då helande en självklarhet? Vi läser Jesaja 53 från vers 4. Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. Han var genomborrad för våra överträdelses skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade. Men ordet här på hebreiska, rafa, det faktiskt betyder andligt helade från synd. Där synden, alltså att synden tas bort, borttagen av synd, är lika med läkedom och att läkas. Och vi läser parallellversen, så är det också uppenbart i första Petrus brev 2 och vers 24. Och våra synder bar han i sin kropp och på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare. Själens helande, alltså det, den inre människan, är det som det handlar om här. Och det står i Jesaja 33 och 24 om det andliga Sion. Och ingen av invånarna ska säga, jag är sjuk. Folket som bor där har fått sin synd förlåten. Det är att vara frisk, andligt frisk. Det står om Jesus att han säger, vi går åt ett annat håll, sa han till lärjungarna vid tillfället, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut. Det var predikan, det var budskapet som var det första, det centrala. Helande undren omkring Jesus bekräftade att han är Messias, Herren. Det bekräftade att han är Guds son. Och genom det uppfyllde Jesus alla de gammaltestamentliga profetierna om den kommande Messias. Och det var ju därför folket pratade med varandra. Men är det inte han? Ingen kan ju göra sådana tecken om man inte är sänd från Gud. Det måste ju vara Messias som vi väntar på. Allt det Jesus sa och det han gjorde var i perfekt harmoni. Fullkomligt. Det var också ett bevis på att Jesus kan förlåta synder. Vi läser där i Markus 2. När Jesus botar en lam man. Och så säger han, mitt barn, dina synder är förlåtna. Och de skriftlärde tänkte ju då, som det står i sin hjärta, varför talar han på det sättet? Han hädar. Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud. Och Jesus visste vad de tänkte. Men så säger han, vilket är lättast att säga till den lame, dina synder är förlåtna, eller att säga, stig upp, ta din bädd och gå. Men det ska ni veta, att människosonen har makt på jorden att förlåta synder. Och så talade han till den lame, stig upp, ta din säng och gå. Det var beviset på att hans synder var förlåtna. Och att Jesus kunde förlåta synder. Jesus bota många, många människor, läser vi om i apostlärningarna. Och i evangelierna. Men inte alla. Alltid. Det finns exempel. Till exempel vid Betesdadammen. Det var en man som var sjuk som blev botad. Det fanns många andra där som Jesus inte botade. Vid det tillfället. Vi får be om helande. Om fysiskt helande. Precis som lärjungarna gjorde. Och vi uppmanas att be för varandra när vi är sjuka. Så är det. Och det ska vi aldrig backa på. Och jag tycker så mycket om de här verserna i Apostlagärningarna 4. För jag ber ofta faktiskt den bönen utifrån de här verserna. Apostlagärningarna 4 och vers 29 och 30. Och nu, Herre, se hur de hotar oss. Det var förföljelse där i Apostlagärningarna. Och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord. Genom att du räcker ut din hand för att bota. Och låta tecken under ske genom din helige tjänares namn. Det här får vi också be om. Herre, sträck ut dina händer och bota. berör, fräls. Och Jakobs brevet, där uppmanas vi att be. När någon är sjuk ska han kalla på församlingens äldste och de ska be för honom. Och i Herrens namn smörja honom med olja. Trons bön ska bota den sjuke. Och Herren ska resa upp honom. Och har han begått synder ska han få förlåtelse för dem. Trons bön är inget vi tar oss. Det får vi i den stunden som Gud vill hela. Och här är det inte självklart heller att det bara är fysisk sjukdom. Det kan också vara psykiskt, det kan vara uppgivenhet. Det är det ordet också här betyder. Jag vill ta snabbt här ett underbart exempel, tycker jag, på helande när tiden är inne. Och det är vid Sköna porten, Apostlagärningarna 3. Det var ju en lam man där, han var i 40-årsåldern, han hade varit lam från födseln, kan vi läsa. Och man bar honom till Sköna porten varje dag så att han kunde tigga. Han låg där och tiggde. Och så kommer Petrus och säger: silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig. I Jesu Kristi Nazarens namn, stig upp och gå. Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och brister. Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet. Han gick och hoppade och prisade Gud. Jag undrar på det. Vilken upplevelse. Och det här folket var ju alldeles, de var ju alldeles förundrade över detta. Och det står att alla prisar Gud för detta stora under. Nu är det så att ordet här för sköna porten, skön på grekiska, betyder skön eller ljuvlig, underbar, förlöst. Det har med tid och bestämd tid att göra från roten i ordet. Rätt tid, bestämd tid, den som tillhör den bestämda tiden. Det här är ett budskap i det här alltså, det sköna porten. En underbar sak bli förlöst vid den rätta eller bestämda tiden. Kan man sätta ihop de här betydelserna av ordet. Det är alltså i Guds tid. Och samma ord, det är det som beskriver de här verserna ni vet om glädjebudbärarna. Romarbrevet 10 och 15. Och hur skulle någon kunna predika om det inte blev sända? Det står skrivet. Hur ljuvliga, hur sköna, det är samma ord. Är inte stegen av den som förkunnar det goda budskapet? Här citerar ju Paulus från Jesaja 52. Hur ljuvliga eller hur sköna är inte glädjebudbärarens fotsteg när han eller hon kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning, Yeshua på hebreiska, förkunnar Jesus och säger till Sion: din Gud är konung. Våra steg är alltså ljuvliga eller sköna när vi vittnar om Jesus. Den sköna porten finns lite olika uppfattningar om vilken port det var. Men de flesta är överens om att det var en port som vette mot öster. Där solen går upp. Mot Oljeberget. Dit Jesus ska komma tillbaka. Och vi läser ju i Malaki 4:2. Och jag tror att det här kan vara en profetisk påminnelse och bekräftelse på Messias, på Jesu ankomst. Men för er som fruktar mitt namn ska rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då, när Jesus kommer tillbaka, ska ni komma ut och hoppa lite kalvar som släpps ut ur sitt bås. Då är man glad. Fullständigt helande och fullständig frihet, det får vi den dagen när Jesus kommer tillbaka. Och detta vet vi, att Jesus är med oss idag, här och nu och varje dag i våra liv här på jorden. Varje dag inte tidens slut har han lovat. Och han hjälper oss genom allt som vi får gå igenom. Och helandet, det sker i Guds tid. Det sker i den rätta tiden. Om det är nu eller längre fram, det gäller oss alla. Det slutliga helandet när Jesus kommer. Då får vi nya kroppar. Och då är allt lidande slut. Och han ska torka alla tårar på våra ansikten, står det. Amen.